Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Nytt kapitel. Utdrag från internationella åklagarkammaren i Göteborg den 7 juni 2004. Chefsåklagare Jim Björk, Göteborgs tingsrätt. Framställan om förlängd tid för åtalsväckande. Damien Wilson är häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott och förberedelse alternativt stämpling till grovt narkotikabrott under april till maj 2004 i bland annat Göteborg, mottagare och distributör av större amfetaminparti, samt åtagit sig att motta ännu ett stort amfetaminparti för distribution. Enligt domstolens beslut ska åtal vara väckt senast 2004-06-08. Förundersökningen som just påbörjats och berör ett flertal häktade personer kan inte slutföras inom föreskriven tid. Åtskilliga förhör med de misstänkta förutom med Wilson som vägrar medverka vid förhör och andra återstår. Dessutom ska teknisk undersökning, bland annat fingeravtrycksundersökning, utföras och beslagtagen narkotika analyseras. Förundersökningsåtgärder utomlands erfordras även. Förlängning begärs därför till 2004-06-22. Det finns fortfarande behov av att Wilson är ålagd restriktioner. Jim Björk. Nytt kapitel. Förutom de misstänkta kallades flera andra personer in till förhör. Alla som kunde tillföra utredningen ny information var av intresse. En av dessa personer var Åke. Han stod som ägare på en vit Volkswagen Golf som Aje överlämnat till en av litauerna samma dag som gripandet skedde. Bilen var en viktig del i bevisföringen, inte minst mot Aje, och misstänktes eventuellt vara en delbetalning för en narkotikaleverans. All information som gick att få angående bilen var av intresse för Annika Johansson och hennes kollegor. Förhöret ägde rum i ett av polishusets förhörsrum och leddes, liksom de flesta andra förhör, av Annika själv. Åke informerades om att anledningen till förhöret var att han stod som ägare till bilen och att den nu förekom i en utredning gällande grovt narkotikabrott. Han berättade att han köpt bilen kontant för omkring 15 000 kronor av en man som skulle ha varit bekant till bilens tidigare ägare. Kontakten hade knutits via en annons i Göteborgs-Posten. Vad skulle du ha bilen till? Frågar Annika efter att Åke beskrivit hur köpet gått till. Det skulle vara skönt att ha en bil. Det är en bekvämlighetsfråga, förklarar Åke. Min bror har precis fått körkort, så han skulle få använda bilen. Jag har inte fått körkort ännu. Jag måste lämna pisseprov så att de kan se att jag är ren för narkotika. När upptäckte du att du saknade bilen? När jag fick papper hem från polisen. Från mig? Ja, från dig. Har du kört bilen någon gång? Nej, inte själv. Det är en kompis. Jag har inte använt den så mycket själv. Vad heter kompisen? Frågar Annika. Jag vill inte namnge någon. Varför inte det? Jag vill inte. Polisens uppfattning var att Aje förfogat över bilen tills den överlämnats till Litauen. Men Åke ville uppenbarligen inte ge dem något namn. Frågan var om det han sa i övrigt stämde. Var du haft bilen? Fortsatte Annika. På en betalparkering. Jag vet inte riktigt var. Det är min kamrat som haft bilen mest. Jag sa bara till honom att han inte skulle få böter, svarade Åke. Du säger att du inte haft bilen så mycket. Men när du har haft den, var har den då stått? Ja, då har den stått i Tuve. Hur lång tid uppskattar du att du och din kamrat har haft bilen innan polisen tog den? Någon månad måste det väl ha varit. Det du nu har sagt stämmer inte, förklarar Annika. Bilen har stått på ett och samma ställe hela tiden. Hur förklarar du det? Det går inte att förklara på annat än ett sätt. Vad är det då? Att jag ljuger. Jag vill inte namnge någon. Men det har absolut inget med detta att göra, bedyrar Åke. Är det någon som har hotat dig? Nej. Skulle du sälja bilen vidare till någon? Det vet jag inte. Vad har du fått för instruktioner gällande bilen? Inga. Har någon bett dig stå för bilen? Nej. Var det Anders Berntsson som sålde bilen till dig? Jag vet inte vad han hette. Har du körkort? Nej. Gör du anspråk på bilen? Ja. Annika fick inga direkta svar, men polisens misstankar kvarstod. Förhöret avslutades och Åke kallades inte tillbaka till stationen för några nya utfrågningar. Han misstänktes inte för inblandning i brottet och hade inte tillfört utredningen några nya bevis. Men hans erkända lögner slog inte heller hål på hypoteserna. Bilen kvarstod som en länk mellan de misstänkta svenskarna och litauerna. Nytt kapitel. När Aje i början av juli efter 2 månader i häktet flyttades ner från plan 8 till säkerhetsavdelningen på våningen under hade han redan gått in i sig själv. Fullständigt. Mörkret, hatet, allt det svarta låg nära till hans. Han hade bara varit en fri man i 6 veckor innan insatsstyrkan slet ut honom på asfalten. Och för honom var Skånegatan samma helvete som det alltid varit. Promenaderna hade han slutat gå på för flera veckor sedan. Och medan solen sken på utsidan gick Aje runt blek som ett spöke innanför de tjocka väggarna. Det mörka skägget på hakan växte sig allt längre. Han visste vad det gällde nu. Åtminstone på ett ungefär. Under den första häktesförhandlingen hade de förklarat att det handlade om grovt narkotikabrott. Men det var omöjligt att säga exakt vad poliserna visste. Mot slutet av förhandlingen hade de frågat honom var han bodde. Aje var fortfarande skriven på Jägargatan, men den lägenheten hade stått tom när poliserna kommit dit för att göra en husrannsakan. Lägenheten på Friggagatan verkade de inte fått nys om än. Han sa att han inte visste vad de pratade om. De första 2 veckorna hade Aje varken rätt i tv eller tidning. Men han lyckades ändå få vissa uppdateringar om vad som hade läckt till media. På samma avdelning som Aje satt nämligen en annan klubbmedlem, Jonny. Och på natten gick djungeltrumman för fullt mellan cellerna. Medias bild bekräftade mycket riktigt att det med största sannolikhet rörde sig om amfetamin. Och att beslaget hade varit så stort att det ansågs påverka narkotikamarknaden i Västra Götaland. Totalt skulle 15 personer ha tagits till förhör från Sverige, Danmark och Litauen. Aje undrar hur många av dessa 15 som han hade träffat, eller ens hört talas om. Det spelade å andra sidan förmodligen ingen som helst roll. Varannan vecka var det nya häktesförhandlingar. Han gick dit, men det handlade i princip bara om att fångpersonalen drog på honom bojorna och sa att han kunde gå ner till domstolslokalen, neka till brott och vända i dörren. Här skulle han bli kvar ett tag. Det rådde det inga tvivel om. Men Aje tänkte inte släppa in dem i sitt huvud. Muren skulle byggas hög. Han hade inte råd att vara svag. Han hade inte råd att tänka på att det fanns en värld där utanför och ett liv att ta tillbaka. Aje lät sig inte lockas ner till några fler förhör. Han pratade överhuvudtaget inte med någon annan än sin advokat. Under sensommaren påbörjades en renovering av häktet på Skånegatan. Bland annat skulle de gamla celldörrarna i stål bytas ut mot nya, bättre isolerade trädörrar. Arbetet fortgick en bra bit in på hösten och till Ajes vardag adderades nu ett ständigt borrande och bankande i de väggar han redan hatade av hela sitt hjärta. Han var nu manisk i sina rutiner. Hela cellen behandlades som ett pussel där varje snusdosa, bok och tidning, varje sparad brödbit och varje 200 grams chokladkaka med schweizernöt hade sin på centimetern bestämda plats. Det dagliga schemat såg i princip likadant ut, vecka in och vecka ut. Det enda utrymmet för flexibilitet som fanns var när det gällde toalettbesök. Men efter ett tag började Aje i princip gå på toaletten på bestämda tider. Han tänkte att man kunde ställa Skalmans mat- och sovklocka efter honom. I sin cell hängav sig Aje åt att läsa och skriva brev. Han fann tröst i fängelseskildringen Papillon. En åtminstone delvis självbiografisk roman om författarens erfarenheter som livstidsdömd fånge i franska Guyana under 30- och 40-talen. Eftersom han såg sig själv som en krigare i fiendeland tillbringade han åtskilliga timmar åt att studera Niccolo Machiavellis mest berömda verk, Fursten, och de härskartekniker som beskrivs i boken. Ännu mer tid ägnade han åt den kinesiska generalen Sun Tzus krigskonsten. Ett över 2000 år gammalt manifest om att hantera krigs- och konfliktsituationer och att vända varje omständighet till sin egen fördel. Det var på många sätt så Aje såg på sitt liv. Som ett krig. Hans krig. I det kriget var han varken gängmedlem eller soldat. Han var sin egen härförare. Det hade varit hans val att gå ut i det här kriget. Och det hade varit hans beslut att stanna kvar på fältet. Han kunde skylla på sin uppväxt, på samhället, på slumpen. Men han kunde aldrig komma från att han var fullt medveten om vad han hade gett sig in på och vilka risker hans val innebar. Det fanns ingen anledning att tycka synd om sig själv. Ibland kunde han bli irriterad på folk som gnällde över att polisen stormade lägenheter med full mundering och dragna automatvapen. Eller klagade på ständiga husransakningar och trakasserier. Visst var det jobbigt. Visst blev man arg. Men för Aje var det ju självklart. Det var något man fick räkna med. Och därför något man måste kunna hantera. Det var en del av spelet. Det enda han själv krävde var rent spel. Gjorde han själv inga misstag, lämnade han inga luckor i sitt försvar, då skulle han heller inte sitta inne. Allting handlar om strategi och taktik. På så sätt var det aldrig polisens fel att man satt. Det var alltid ens eget. Eller möjligen en informatörs. Med tanke på vad han har ägnat sig åt de senaste 10 åren och de 2 relativt korta straff han klarat sig undan med så kändes det ändå som att de vunna slagen var fler än de förlorade. Men frågan om vad som väntade den här gången ekade ändå i hans huvud. Det var oundvikligt att inte grubbla över vad det var som hade gått snett och vad det skulle leda till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nytt kapitel. Som vanligt på fredagskvällar var det gott om folk på restaurang Kolbe vid Backaplan. Magnus stod i dörren och höll koll på gästerna som passerade in och ut. Klockan närmade sig midnatt när hans mobiltelefon började vibrera i fickan. Det var Danne som ringde. De hade båda varit med i klubben några månader nu. Hallå där. Magnus, var är du? Dannes röst var hetsig. Jag är på Kolbe, var du då? Jag är skjuten. Shit, jag kommer, var är du? Svarade Magnus. Han tog några kvicka steg bort mot sin bil som stod på parkeringen. Nej, vänta där, jag kommer till dig. Samtalet bröts. Magnus tittade på den blanka mobilskärmen. Vad var det frågan då? Han vände sig om och vinkade ut medel som satt inne på restaurangen. Bandidos MC hade sedan början av året haft en fullvärdig avdelning i Göteborg och Medi var numera president för Göteborgsklubben. Någon har skjutit Danne, förklarar Magnus kort. Han är på väg hit. De kunde höra Dannes blå Yamaha R1 spinna fram över hissingen på långt håll. Och bara minuter efter samtalet svängde den upp på parkeringen och flög fram mot restaurangen. I samma sekund som Danne fick ögonkontakt med Magnus släppte han styret, lutade sig åt vänster och lät motorcykeln fortsätta rakt fram utan honom. De sprang fram till honom där han låg på rygg på asfalten och andades häftigt. På den vita t-shirten syntes två röda fläckar, ett strax under höger nyckelben, ett några centimeter under hjärtat. Magnus tittar på kulhålen. Det är en 765, ingen fara. Danne mötte hans blick och såg ut att slappna av en aning. Magnus visste vad han pratade om. Han hade förmodligen sett fler kulhål än någon annan i klubben. Det är bra, sa Danne och lyfte upp överkroppen tills han satt upprätt på marken med benen utsträckta framför sig. Sen tände han en cigg. Magnus skrattade. Medi däremot var inte lika road. Vad fan, lägg dig ner, sa han och närmast tryckte ner Dannes överkropp på marken igen. Jaha, svarade han och fogade sig. Danne höll kvar ciggen mellan läpparna medan han stirrade rakt upp och fortsatte att prata från sin nu vågrätta position. Men vad fan, ska jag ta det lugnt, Danne? Magnus tittade på sin skottskadade bolmande vän och flina lika road som uppgivet. Herregud, muttrade han för sig själv medan han återgick till att hålla koll på dörren. Någon ringde efter en ambulans. Även om det smärtade ordentligt i bröstet så hade även Danne fattat att läget inte var akut. Han reste och gick bort och ställde upp motorcykeln. Sen satte han sig på en mur bredvid Kolbe. Han tittade på skadorna i den blå lacken. Fan också, muttrade han. Danne tog ett djupt blås och fimpade ciggen. Han skulle precis börja förklara läget för sin president när bilen med de blinkande blåljusen svängde upp på parkeringen. Två patrullerande poliser hade fått order om att åka till Färgfabriksgatan för att se om det fanns en skottskadad man där. Denne skulle i så fall kunna kopplas till en skottlossning på Svartedalens krog som polisen nyligen fått in ett larm om. En annan man hade redan påträffats av poliser en bit bort från krogen som låg drygt 3 kilometer väster om den parkering som polisbilen nu stannar på. Poliserna klev ut ur bilen, gick bort till männen vid muren och de kände genast igen Bandidos president. Men förstod snabbt att det var den kortklippte mannen bredvid honom som var anledningen till att de kallats till platsen. Innan de hann säga något tog Medi till orda. Ring ambulans, han har ont i bröstet, uppmanade poliserna. Vi har redan ringt men de vill inte komma hit eftersom ni inte var här. Vad har hänt? Frågade den ena polisen. Jag har skadat mig, förklarade Anne och drog upp sin tröja. Bröstet var blodigt och poliserna kunde urskilja åtminstone ett hål på vänster sida. Ett par centimeter stort. Mannen som satt på muren framför dem verkade dock inte särskilt medtagen, utan såg ganska lugn ut. Hur har du skadat dig? Det spelar väl ingen roll. Ring ambulans. När inte heller Danne ville förklara vad som orsakat skadorna valde poliserna att ringa upp länskommunikationscentralen och begära en ambulans till platsen innan de fortsatte sin utfrågning. Vad heter du? Danne, sa han kort. Efternamn? Han undrade vad det var fråga om. Det kändes som ett förhör. I så fall så var han inte intresserad. Sundström, sa han i alla fall efter en stunds tystnad. Okej, vad har du för personnummer, Danne? Han ställde sig upp. Nu var gränsen nådd. Jag måste dra nu, slängde han ur sig och la benen på ryggen mitt i en mening. Nu gick det fort. Signalementet skickades ut från poliserna vid platsen för skottlossningen och det stämde. Föga överraskande, in väl på Danne. 30 sekunder senare var förstärkning på plats, liksom ambulanspersonal. Flera polispatruller fortsatte jakten på Danne och en stund senare kom det besked om poliserna på sambandscentralen hade väntat på. Den skottskadade mannen hade gripits inne på en krog på Godmansgatan några kvarter från Kolbe och han var på väg till Sahlgrenska sjukhuset. Jakten var över. Dagen efter rapporterade media om händelsen. Gangsterkrig, frågade sig GT och konstaterade att en av de misstänkta männen hade gripits ganska omgående vid Långströmsgatan medan den andra kunde spåras först senare. Polisbilar och ambulanser hade då kört omkring och letat efter mannen en bra stund, skrev reporten utan att överdriva. Något gangsterkrig var det dock aldrig fråga om. Snarare ett bråk som spårat ur. Den ene mannen, Nils, som när han greps på Långströmsgatan hade utgett sig för att vara polisinformatör och menade att hans enmanskamp mot stadens MC-gäng låg bakom slagsmålet, hade inlett en konversation med Danne på Svartedalens krog. Nils hade hotat Danne med pistol och de två hade strax därefter lämnat krogen, tätt följda av några kompisar till Danne. Efter att ha riktat sin pistol mot dem utan önskad effekt valde Nils istället att fly från platsen. Danne hade följt efter och under det slagsmål som följde hade Nils pistol återigen plockats fram. Av polisens efterföljande utredning att döma så avlossades i tumultet ett eller flera skott från vapnet. Kulan eller kulorna passerade både genom Daniels bröst och Nils rygg. Men några livshotande skador uppstod aldrig. Båda två greps misstänkta för brott, men det skulle dröja till nästa vår innan saken togs upp i domstol och då i en rättegång som omfattade fler andra personer och brott. En rättegång som, av anledningar som knappast kunde kopplas till skottlossningen utanför Svartedalens krog, skulle väcka ett stort medialt intresse.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.